If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Detta avsnitt presenteras av Pavo. Nu kan du köpa alla Pavos foder och tillskott direkt i webbshoppen. Besök pavo.nu.
Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin.
I detta 14:e poddavsnitt har jag träffat ett av dressyrens nya stjärnskott, Emily Nyreröd. Med sina fantastiska framgångar under året, med segrar på bland annat Mallorca och fina prestationer på EM, har hon slagit personbästa flera gånger om. Vi ska prata om hennes träningsupplägg och vad som egentligen har gjort att hon gång på gång presterar på topp. Dessutom avslöjar Emily varför hon inte ens var intresserad av att provrida sin topphäst Miatra från allra första början.
Hej Emily, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Vilket år du har haft. Har du själv hunnit förstå hur din utveckling har sett ut med hästarna egentligen?
Ja, det kommer jag nog inte förstå. Det har ju varit ett fantastiskt år, det har det. Och just att både att Miata har gått så otroligt fantastiskt bra, men sen även att unghästarna har gått så bra. Och just det att det känns som att alla bitar bara börjar falla på plats, och det känns helt otroligt.
Ja. Vilket är ditt bästa minne?
Såklart det största minnet är ju EM i Aachen med Miata. Men om jag ska säga mitt största minne som har fastnat och kommer att fastna mest hos mig, det är ju min tävling som jag red på Mallorca med Miata nu i juni. Och om jag ska berätta hela historien, så börjar med att jag fick en personlig inbjudan på mejlen. Där det stod att det var en ny tävling som skulle anordnas på Mallorca. Där det var fantastiska priser. Det var 4 bilar, det var skotrar, oj, och det var juveler och det var prispengar. Och, ja, så min första tanke var ju bara att, men gud, vad är det här för lurendrejeri? Det här kan ju inte vara på riktigt.
Nej.
Och varför skulle de bjuda in mig? För jag var ju inte... Ja, jag var ju inte ens topp i Sverige, utan jag låg ju liksom lite steget bakom där. Men vi kollade upp det och det visade sig ju vara helt seriöst. Och mina föräldrar var ju väldigt på. Jag var med så där att, men gud vad jobbigt. Och hur ska Miata ta det med den långa resan? Men mamma och pappa stod på sig och... De tog på sig hela ansvaret och körde ner Miata till Mallorca. Ja. Tog 4 dagar, stod han på transporten för att komma ner. Varav en färjetur där från Barcelona till Palma på 8 timmar. Men de åkte över natten, så det gick jättebra och de stod luftigt. Och ja, men det, så resan gick hur bra som helst. Och sen jag och min sambo, vi flög ner. Så det var väldigt skönt. För jag gillar inte att sitta i bil. Så jag hade nog inte pallat just den biten att sitta i en bil i 4 dagar.
Nej.
Jo, men så när vi kom ner så fick vi bo på 5-stjärnigt hotell. Mm-hmm. Och tävlingsplatsen var helt fantastisk. Och vädret, ja, var på Mallorca, sommarvärmen. Och just Miata är ju, jag vet att han gillar värme, det har jag vetat sedan tidigare. Mm. Men just den här biten att han skulle stå på transport och inte ridas på, ja, 3 dagar, så hade han ju bara, ja, stått. Och bara varit ute och promenerat. Men så kom jag ner och så ridde jag första passet och han var så mjuk och han var så fin i benen. Och alltså han är nog, jag var helt förvånad. Jag bara, men hur kan han känna så bra efter denna långa resa? Men det måste ju vara värmen. Och sen red jag första klassen på fredagen. Då var det Grand Prix. Och ja, jag kan säga helt ärligt, jag har aldrig fått till en så bra ritt. Och allt bara flöt. Och ja, det kändes verkligen som att allt satt. Och så sen jag fick veta poängen att jag hade slagit nytt personbästa på över 73%.
Ja.
Och dessutom vann klassen, då var det bara, ja, då kan man verkligen säga att jag verkligen inte förstod vad som hade hänt.
Nej.
Och sen var det ju då finalen på söndagen i Kyr. Och jag kan väl säga att då var det både den bästa och den värsta tid jag var med om. För just den här, jo just det, och det värsta var ju att första priset i Kyren var ju en BMW Z4.
Oj, oj, oj.
Och bilen stod ju där längs banan. Så att man
den
kunde
stod lockad hela tiden.
Precis. Mm. Och just den här känslan av att se bilen och veta att shit, jag har chans att vinna den där bilen. Och det, ja, visst blir jag nervös, det blir jag alltid när jag ska tävla. Men den nervositeten inför söndagens Kyr, ja, den var inte rolig. Det var liksom bara att då mådde jag mest bara dåligt. Just för att jag ville så gärna vinna den där bilen. Och just veta att jag hade chans att vinna den. Mm. Men i alla fall så gick jag in på banan och Miata, han kändes ju fortfarande superfin. Mm. Hur fräsch som helst. Och vi kanske inte fick till det lika bra program, men alltså, allt bara flöt på. Han kändes så fin. Och så när det visade sig att vi red på nytt personbästa igen och vann bilen.
Ja, ja, kunde inte bli bättre.
Nej.
Nej,
det var, ja, så häftigt.
Ja. Vad härligt. Men kan du inte berätta lite, Emelie, också om dina hästar? För du har ju mer än Miata i stallet.
Ja, jag har... Jag har 2 8-åringar som precis har debuterat Sankt Georg på väldigt fina resultat. Som jag tror mycket på för framtiden. Och de ska få stärkas upp nu under vintern. Och sen så ska jag ta ut dem lite mer i lilla rundan under nästa år.
Mm.
Och sen har jag även en 6-åring, Floppy Disk. Som har gått lite ungestchampionat med fina resultat. Och det är också en väldigt talangfull häst som jag tror mycket på för framtiden.
Mm.
Och sen har jag även fin 4-åring och även fina yngre hästar. Så att jag har jättemånga fina hästar i stallet.
Och totalt är det, hur många står det i stallet egentligen?
Vi har sammanlagt drygt 20 hästar har vi.
Ja.
Men då är ju... Några avelston och även en hel del unghästar. Och,
ja.
Men jag har just nu 9 hästar som jag rider på. Från 3 år och uppåt.
Och då driver du verksamhet tillsammans med din familj uppe i Västerås?
Ja, det är riktigt familjeföretag. Och
ja.
Det är det som är så härligt. Och, just, min mamma har ju alltid varit hästintresserad. Och vi flyttade till gården utanför Västerås- när jag låg i mammas mage. Så att jag är uppvuxen där.
Ja.
Och sen har ju vi... Har ju verksamheten vuxit. Det var väl kanske inte riktigt tanken att det skulle bli så här stort när vi började. Men ju bättre det har gått och det har bara blivit så. Nu är det ju verkligen 100% på hästverksamheten för vår del, och sen så har vi även jordbruket, men vi får satsa vår energi på hästarna just nu.
Ja. Rider din mamma också, eller är det bara du som rider?
Mamma, nej, hon har lagt ridstövlarna på hyllan.
Okay.
Nej, hon står bara på marken numera.
Ja. Har du någon annan hjälp istället som rider alla de här hästarna? Eller?
Jag har precis fått en praktikant som ska hjälpa mig att hålla igång hästarna. Och just framförallt med de yngre hästarna, att jag behöver lite hjälp och jag rider ju jättegärna unghästarna själv när jag är hemma, men just när jag åker iväg, och vilket det blir mycket med Miata, det tar ju många dagar att åka iväg på de här stora tävlingarna. Klar. Så då är en tjej som ska hjälpa mig och hålla igång hästarna, och sen har jag även en hästskötare som hjälper mig att göra ordning hästarna.
Vad tror du har gjort att du har fått de här framgångarna i år? Du började det där jättefint med den här Mallorca, och sen har det ju bara stegrat sig efter det.
Så det är så svårt att sätta ord på det. Det är så många delar som har fallit på plats.
Ja.
Men det handlar ju mycket om att nu senaste året, eller framförallt halvåret, har jag fått hjälp av Silla Kristoffersson. Jag minns väldigt väl att hon i vintras, när jag satt och red med Jata, så sa hon till mig att Emily, du ska veta att du är grym. Och du kan rida på 75%, det vet jag. Och det att hon har pushat mig och sagt att du kan ännu mer. Du är bra, men du kan mer.
Ja.
Och det tror jag har gjort att jag har skärpt till mig. Och
har hon hjälpt dig lite mentalt också då?
Jag skulle nog säga det. Ja. Att innan dess så jag varit väldigt nöjd med mina resultat. Jag har legat i B-truppen, varit väldigt jämn på mellan 67-69% i Grand Prix.
Mm.
Vilket ju är jättebra, och jag som sagt har varit jättenöjd med det. Det är mer än vad vi vågat hoppas på just när vi köpte Miata. Så jag skulle ju bara ha en läromästare.
Ja.
Men just, ja, men som sagt, jag tror det handlar nog mycket om psyket hos mig. Att
du har fått en extra push liksom där också.
Våga tro på mig själv. Och sen handlar det ju så mycket om detaljer. Att man måste vara så extremt noggrann. Och det handlar ju om att plocka poäng i programmet så mycket man kan. Det är liksom en halv poäng där och en halv poäng där. Och det gör mycket i slutändan. Och plocka de här små poängen.
Mm. Så det, har du börjat fokusera annorlunda på när du liksom kör programmet i huvudet och sådär, eller det?
Ja, men just det här att jag har blivit mycket mer noggrann, och jag kan säga att jag aldrig tyckte att ridningen har varit så rolig som den är nu, att jag börjar förstå hur allt fungerar, tänkte jag säga, men hur allting måste, allt är så otroligt viktigt, man kan inte lämna någonting åt slumpen, för då tappar man direkt någon poäng och rida från punkt till punkt. Så att, och just det här med grunden, ja, det har jag alltid vetat om. Men nu börjar det liksom verkligen falla på plats att grunden, att hästen ska arbeta på rätt sätt. Och sen tror jag också att, om jag ska försöka förklara det på ett lätt sätt, så handlar det mycket om att min strävan efter att ha 100% kontroll på Miata och när jag rider. Det tror jag har gjort mycket också, att ju mer kontroll jag har när jag rider, desto mer kan jag också utnyttja och våga rida på, eftersom jag vet att jag har kontrollen.
Mm.
Som tidigare, då har jag liksom suttit lite mer som en, ja, att jag inte vågat komma till ridning för att jag inte riktigt vetat vad jag får för gensvar från Miata.
Ja.
Men nu har jag verkligen börjat känna att vi är verkligen ett. Och ju mer så har jag känt att vi kan verkligen det här, och att
Har du börjat träna mer eller är det någon annan förändring där i själva träningen så att, som har gjort det?
Ja, nej inte egentligen, utan det handlar nog mer om att jag har gjort träningen, just att jag har mer fokus i träningen och att jag tänker mycket mer nu efter att just då analyserar och varför blev det så och varför och just ja, man verkligen.
Filmar du någonting då själv som du sitter och tittar på? Eller?
Jo, absolut. Mm. Jag brukar ha, ja, men om mamma och pappa är med så brukar de få filma och det är ju jättenyttigt.
Mm.
Just ja, för det ser ju ofta annorlunda ut än vad det känns. Så det är verkligen jättenyttigt.
Blir du nervös när du ska tävla eller när du ska prestera sådär?
Ja, absolut. Det blir jag. För folk säger alltid, ja men du verkar så lugn. Men just det här innan jag ska in på banan, då är jag alltid, och speciellt på Miata när det gäller så pass mycket och det är så svåra program, då är jag absolut, ja man känner, shit hur ska det här gå? Men sen är det som att när jag kommer in på tävlingsbanan och börjar programmet, då bara försvinner allt. Då är det bara jag och hästen och så har det väl egentligen alltid varit. Och även när jag red in på EM-arenan i Aachen så var det samma känsla att när jag stod där utanför och var och hjälp vad jag gett mig in på. Men sen när jag väl kom innanför staketen eller ja, innanför banan så släppte allting. Ja. Så då finns det ingenting annat än jag och hästen.
Det var bra. Hade du satt upp de här målen under säsongen eller har det blivit drömmar som bara blivit sanna helt plötsligt eller hur har du
absolut. Lagt upp din... Ja, nej, visst har jag haft drömmar om att rida mästerskap, absolut, men inte med Miata, det har jag inte tänkt eller trott eller utan vi köpte honom som att jag skulle lära mig och att jag skulle få rida de här klasserna och känna på hur det är och som sagt, bara att jag kommit med till B-truppen och red på 67, 68, 69. Det var ju jättestort för mig. Och just, men att vi skulle ta det här klivet. Och nu har jag kommit upp i spetstruppen till och med. Och det har jag aldrig ens vågat drömma om.
Nej.
Nej.
Jag vet ju att historien om Miata har varit lite speciell och hur ni valde henne. Kan du inte berätta lite om den historien?
Det är en han faktiskt.
Ja, det är det. Ja, det är en han.
Jo, men det är ju så att vi har hållit på mycket med unghästar. Det har ju vi gjort länge med. Det började med att vi köpte en väldigt fin treåring som var fantastisk. Fin att se på, väldigt fina gångarter. Och han gick även championaten med bra resultat. Men så kände jag väl att när det började närma sig, om vi red någon Sankt Georg tror jag. Men sen att nej, det klickade tyvärr inte riktigt. Det var fortfarande en fantastisk häst, men nej, han passade inte riktigt mig och min ridning. Så då åkte vi ner till Andreas Hellstrand i Danmark och frågade om han kunde sälja honom åt oss. Och det kunde han absolut. Och då frågade jag om han hade någon läromästare till mig istället. Så att, som han kunde byta mot. Och då sa han, men jag har två stycken här. Så kom det först in en stor, pampig häst som var blind på ena ögat.
Okej.
Den var en jättetrevlig häst. Den var lite mjuk och jag var provred och men jag blev väldigt förtjust i den. Och sen kom Miata in och stapplade fram lite i skritten. Och så började hon göra lite rörelser. Och jag vet inte, han såg lite sur ut. Han gick och piskade med svansen. Och såg, han var väldigt spänd. Så att jag sa till min pappa att nej, men måste jag verkligen rida den, eller provrida den där hästen? För jag vill ju faktiskt hellre ha den andra. Jag tycker bättre om den. Men då sa min pappa, nej men nu när vi är här, det är klart du ska provrida.
Mm.
Så, okej då. Så satte jag upp och Ja, alltså det var många knappar ska jag säga. Och det, om vi säger speciellt i galoppombytena, det funkade inte alls. Det blev bara pannkaka. Han blev så spänd och jag var ju van med att rida unghästar innan. Och med unghästar gör man ju oftast ganska stora byteshjälper för att de ska förstå. Och sitter jag upp på honom och så provar jag att byta och så gör jag ganska stor hjälp. Och han bara höll på att flyga i luften. Men, oj, gud. Ja. Men sen på slutet så gjorde jag lite piaff och passage. Och då kände jag verkligen att, att det var riktigt häftigt. Att aha, är det så här det ska kännas? Mm. Så, men, och sen provredde jag även dagen efter och då gick även byterna bättre. Jag var lite lugnare och ja, det var samma känsla där i piaffen och passagen. Att, wow. Mm. Så,
men i övrigt var du lite tveksam till, det där, till hästen eller?
Ja, han tilltalade inte mig just för att han... Det var nog mesta uttrycket att han såg lite sur ut och gick och piskade med svansen. Men det var nog mer... han är väldigt känslig och det är ju det som jag har jobbat med, att få honom avspänd och att man ska få komma till ridning utan att han ska spänna sig. Mm. Så det har ju varit mycket jobb med honom, men just att han hade den här arbetsviljan och han ville ju jobba och ville göra rätt. Det var bara, och det kände jag ju redan då när jag provred att han hade ju, det var ju som en Ferrari att sitta på.
Det var det.
Ja. Och sen som sagt, och sen var det bara, eller bara, sen har ju jag försökt jobba med att kanalisera den här enorma energin som han har.
Ja. Vad hade han för erfarenhet då när du köpte honom?
Han hade gått Grand Prix i Danmark.
Ja.
Ja, på hyfsade resultat, men inget överdådigt. Utan, men just där bara att han kunde alla grejer och tanken var ju bara att jag skulle ha en läromästare så att jag skulle få komma ut och rida de högsta klasserna.
Mm.
Och ja, men då var jag också, det var ju hösten när jag var 24, så det fanns ju även en dröm om att jag skulle få rida U25.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
EM-klasserna under året efter.
Ja, just det.
Och det lyckades jag ju med. Så att, redan där var det ju många drömmar som gick i uppfyllelse. Att jag fick, jag redde Lövsta Future Challenge. Fantastisk satsning som, jag vann ju 3 av 4 kval. Och fick rida finalen i Globen.
Hur snabbt kom detta då? Hur lång tid har du haft honom då?
Om jag säger, jag provred honom på hösten i oktober. När jag var 24. Och sen så red jag ju, U25-klasserna i Aachen. Det var på sommaren. Så jag hade ju inte ens haft honom ett år då när jag red U25. Mm. Och sen så gick ju finalen i Globen. Och det var ju i december. Så då hade jag haft honom drygt ett år när jag red. Där.
Vilken start.
Ja, och så vann jag även där i Globen. Så det, bara där så var det så här, men gud, det var ju bara helt, helt fantastiskt allihopa.
Det förstår jag. Men vad jag har förstått så är du också väldigt duktig på att ta fram unga dressyrhästar. Hur tycker du det är att kombinera det här med de äldre hästarna? Funkar det eller blir du splittrad?
Jo, men som det känns nu så är det, tycker jag att det funkar jättebra.
Ja.
Jag älskar ju unghästar och utbilda, och det är ju det jag brinner för. Och nu är ju drömmen att jag ska lyckas få upp någon av de yngre hästarna i Grand Prix som ska ta över efter Miata. Så det är väl det som har varit tanken hela tiden, att jag ska med Miata få komma ut och lära mig och få rutin i Grand Prix, och sen att jag ska ha hjälp av det när jag sen, som nu, utbildar vidare mina yngre hästar som förhoppningsvis ska ta över och gå Grand Prix en dag.
Mm. Men förutom Miata då, hur många hästar är det som du utbildar från ung ålder, alltså helt själv?
Själva inridningen lämnar vi bort. Det gör jag inte själv, utan det gör andra mycket bättre. Jag är lite för feg för det.
Ja.
Men sen från 3-4 års ålder så rider jag och utbildar. Och sen, vi säljer ju även en hel del hästar. Så det är lite, ingår i vår verksamhet att de hästar som inte passar mig eller som jag känner att den här hästen passar bättre hos någon annan, då säljer vi dem. Och även för att bygga upp verksamheten så har det ju varit vår grej att vi måste ju sälja för att sen kunna köpa ännu bättre och på så vis få ännu bättre hästmaterial istället.
Det är klart. Är det några som är egna uppfödningar eller är det alla hästar som vi köper in?
Jo, men vi har en del egna uppfödningar. Mm. Sen har det väl varit, det är ju alltid svårt att föda upp hästar. Och, ibland blir de alldeles för stora. Jag kan ju inte rida på jättestora hästar, så då måste man sälja dem på grund av det. Eller så blir de, det är så många bitar som måste falla på plats för att de ska passa just mig. Men absolut, vi håller på med lite uppfödning och så utbildar jag dem och eventuellt säljer eller behåller ett tag.
Mm. När du köper hästar, är det mest svenska hästar eller är du utomlands också och kikar?
Det är väldigt olika. Nu har vi köpt mycket utländska eller tyska hästar har vi köpt. Men jag kollar även, eller vi kollar även på svenska hästar och tycker det finns väldigt mycket trevliga hästar här i Sverige också, så att det handlar egentligen mer om slumpen att ibland hittar vi någon svensk häst och ibland åker vi till någon auktion i Tyskland och handlar en häst där, så att
Det är olika.
Ja, precis. Ja.
Vilka kvaliteter brukar du kika på när du är ute och ska välja hästar?
Det är ju väldigt mycket man måste ta hänsyn till och vi brukar säga att man får ju ta väga plus och minus mot varandra. Att man säger att det här är hästens plussidor och det här är hästens minussidor. Och sen får man ju väga just om plussidorna är fler och de är de viktigaste. Som om vi säger ridbarheten är ju nummer ett.
Ja.
Så just och sen just när jag provrider så jag vill ju att hästarna ska ha mycket energi. De ska vara fina i munnen. Och sen tycker jag att det är viktigt att man får en känsla av att hästen går i uppförsbacke. Att den har mycket front. Och sen med gångarterna har man ju lärt sig att det går att göra väldigt mycket med dem. Bara om man rider dem rätt och om hästen vill framförallt.
Ja.
Så att, det har vi ju mer och mer förstått att det gäller att hästarna vill och att de har en bra ridbarhet för att man ska komma långt.
Ja. Så gångarterna är inte så superviktiga tycker du när du ser den som en ung häst?
Nej, alltså de ska ju ha 3 bra grundgångarter, absolut. Men sen behöver de inte trava fram med gigantiska steg och ha en skritt som är 10-mässig. Utan ja, vi brukar säga att ja, 8-mässiga gångarter, det räcker alldeles utmärkt. Mm. Och att sen, som sagt, om hästen vill så går det att utveckla dem utifrån det.
Hur kan man utveckla dem? Alltså hur mycket bättre tycker du att man kan ta en häst gångarter?
Det är ju väldigt olika just. Ja. Det beror på lite hur de är byggda. Men
det går att trolla lite grann.
Ja, gud ja, absolut. Speciellt med traven. Ja. Där går det ju, ja, som sagt, att trolla mycket. Men galoppen och skritten behöver ju ha en bra grundkvalitet. Och sen kan man ju jobba vidare och stärka upp dem. Och på så vis få dem ännu bättre. Men just ja, traven är ju den gångart som man kan göra mest med.
Har du något speciellt knep sådär som du gör med traven för att få den riktigt bra? En specialitet?
Ja, nej, men det handlar ju om att stärka upp dem och mycket övergångar, mycket tempoväxlingar. Få dem att kvicka för benen men ändå känsliga så att man kan ta förhållningar med handen. Det handlar ju liksom om det att kunna rida dem framåt men ändå göra förhållningarna med sätet och på så vis få dem att komma upp mer i luften än att de blir långa så att de verkligen får ja, luft i fronten.
Mm. Vilken känsla vill du ha sådär när du sitter upp och provrider? Ska det kännas helt perfekt från början även om hästen är ung? Eller?
Nej, gud nej. Det kan man inte kräva för då hittar man ingen häst. Nej. Och det är ju väl jag fått lära mig också att jag kan vara väldigt negativ så att nej men hästen var lite sned och den var lite si och den var lite så. Men då brukar min mamma säga men du måste ju faktiskt se vad de positiva sidorna. Och just det här med att alla hästar har ju minus. Så är det ju att man måste kunna väga för- och nackdelar och se. Och tänka liksom, vad kan det här bli med mer träning? Och vad kan det bli för häst för framtiden? Så att, just att man måste kunna se framåt, det är ju det.
Mm.
Vad det kan bli.
Är det någon sida som du väger för- och nackdelar här så du säger, är det någon av de svaga sidorna där som är mindre viktiga? Som man kan välja bort?
Ja, eller det är väl lite just med traven. Att den behöver inte ha jättestor trav. Som min floppy disk till exempel som ja, egentligen var en liksom trevliga framben lite uppåt så, men ingen svung och inget så, utan inget extra så när vi köpte honom, men just att man jobbar med, då får man ju jobba upp svungen och få dem lite att de vilar mer på stegen och så det är just ja, traven kan man ju göra mycket med så att det behöver man inte se, de behöver inte vara allt för stora i traven från början i alla fall.
Nej. Hur går dina tankar när du ska välja en äldre häst i förhållande till en yngre häst? Den är ju mer färdig så att säga. Hur tänker du då när du väljer?
Ja, det är ju, jag har egentligen bara köpt Miata som är mer färdig. Och ja, som honom så det gick ju inte jättebra på provridningen. Men det är ju just ju mer de kan, desto svårare är det ju också att ta över hästen för att det är så små signaler och så att just ja, som sagt, ju mer hästen kan desto mer måste man också ha överseende med att det kanske inte funkar de första månaderna utan de säger att det tar minst ett år att rida in sig på hästen och det stämmer verkligen just när hästarna kan så pass mycket.
Mm. När du då utbildar dressyrhästarna, var lägger du fokus mest i just den här åldern, kanske mellan 4 och 6 år?
Ja, men det handlar ju om att renodla hjälperna, att grunderna måste sitta, att lägger man till skänken så ska den svara framåt, tar man lite i handen, sitter tillbaka med sätet, så ska den komma tillbaka. Och det handlar ju just om, ja, när de är 3 år, då blir det liksom lite grövre hjälper för att få dem att förstå, och sen vart efter hästen blir äldre så ska man ju kunna förfina hjälperna så att det till slut blir som så gott som osynliga hjälper, att hästen, den ska gå av sig själv och jag ska bara kunna sitta tillbaka, då ska hästen, ja, komma tillbaka utan något motstånd. Så att, det gäller att bara att lägga grunderna rätt och stärka upp dem. Mycket styrketräning, mycket övergångar, tempoväxlingar, bara för att få dem att stärka upp bakbenen och kunna sätta sig mer och komma upp i fronten.
Mm. Hur många dagar i veckan kör du på dressyrbanan respektive kanske rider ut och har vilodagar och sådär? Hur lägger du upp det?
Ja, det är lite olika, men jag brukar väl ha ungefär att jag rider 4. Just med, när det gäller unghästarna brukar jag rida ungefär 4 dagar i veckan.
Mm.
Då är det ju ofta måndag, tisdag, torsdag, torsdag, fredag. Lägger in lite mer dressyrarbete. Och sen onsdagar antingen vila eller cavaletti eller ja, någonting annat. Och sen brukar jag försöka ha det lite lugnare på helgen. Då det oftast är tävlingar eller något annat. Men just med unghästarna, jag tycker det funkar bra att de får 2 dagar ledigt där, lördag, söndag. Och sen så kör jag igång på måndagen igen.
Mm. Och så mitt i veckan får de någon uteritt eller?
Ja, precis. Någonting annat. Bara för att det kan vara, ja, men som sagt, cavaletti, lite hoppa små hinder eller longering, tömkörning, ja, eller vila. Det beror ju, 3-åringarna, de mår ju bra av att få lite vila, så att det är olika.
Mm. Jag tycker det är bra att lägga in lite hoppövningar, kan man nästan säga, in emellan, eller?
Ja, absolut. Och sen, jo, men det är det. Och sen kan man kanske inte kalla det hoppning, men
bommar,
absolut. Ja. Det är jättebra träning. Just bara för att stimulera hästen och de får göra någonting annat. Så bommar är jättebra.
Mm. Hur känner du liksom, vad är lagom för en ung häst? För det är ju lätt att de är överenergiska om man liksom kör igång träningen väldigt hårt. Vad är lagom?
Oj, det är ju jättesvårt att säga. Jag tycker man ska vara uppmärksam på hästen. Märker man att den känns trött och att den inte riktigt vill, och då tycker jag, speciellt när det gäller 3- och 4-åringar, var inte rädd för att låta den vila, ja, en vecka bara för att vila upp musklerna, och sen så provar man igen. Så att just unghästar tycker jag mår bra av vila, eller kortare vila oftare, och som sagt att man hela tiden är lite uppmärksam på vad hästen vill. Och det handlar ju om att hålla hästen motiverad.
Mm.
Vill den inte, då är det ju kört. Mm. Så därför att försöka variera träningen. Även fast jag säger att även fast jag rider dressyr 4 dagar i veckan, så handlar det ju om att variera träningen även där. Att, ja, ena dagen kanske jag lägger fokus på traven och sen andra dagen lägger jag fokus på galoppen. Så att man inte gör samma sak varje dag, för då tröttnar hästen, utan det gäller ju att, som sagt, att stimulera, så att hästarna måste ju tycka att det är kul. Mm. Och de ska vilja jobba.
Ja.
Mm.
Hur mycket vila får de? Får de vintervila eller lägger du in perioder under tävlingssäsongen, eller hur ser det ut?
Ja, nu har det ju blivit lite mer vila kanske än vad jag har tänkt, ja. Eftersom det har varit så mycket tävlingar med Miata. Men vintervila brukar jag absolut bli, för just över jul och nyår brukar unghästarna bara få gå och ha det lugnt.
Ja.
Men sen just för min del så blir det ju vila lite här och där. Ja. Och så jag brukar egentligen inte planera in så mycket längre vilor. Så som sagt, jag tycker det funkar bra med de här lite kortare vilorna. Så att de får hämta sig lite grann bara och vila upp musklerna.
Mm. Hur sätter du upp målen sen för en ny säsong? Det är väl snart är det vintervila i här är väl i december, januari och sen så kommer en ny säsong. Hur gör du då? Har du någon speciell plan liksom som du brukar sätta där?
Nej, jag egentligen inte. Eller, jag gillar vintersäsongen. Eller det gjorde jag inte förut. För då tyckte jag att det var tråkigt när det inte var några tävlingar. Men nu har jag verkligen lärt mig att uppskatta vintersäsongen.
Ja.
För då handlar det så mycket om att det är då man ska stärka upp hästen. Och då har man tid att lära hästen nya grejer. Som femåringarna som ska lära sig galoppombyten.
Mm.
Kan man lägga lite fokus på det. Och just så här, och lära in nya grejer. Det är väl det som man verkligen kan lägga fokus på under vintersäsongen. Mm. När det inte är några andra tävlingar som stör.
Utan ja,
man kan verkligen göra lite som man känner. Och verkligen lägga fokus på att stärka upp dem.
Ja. Har du någon speciell inspirationskälla när du sitter och tränar eller någon förebild så där som du?
Ja, eller jag är väl sån som jag tycker om att kolla på. Det finns så många skickliga ryttare så att man kan ta liksom lite från alla. Så att det är väl egentligen ingen så där jag känner att någon jag följer extra mycket. Utan det är mer jag tycker det är jättekul att sitta och kolla på framridningar och på tävlingar och just att se ett skickliga ryttare det blir man väldigt inspirerad av och som sagt man kan ta lite från varje ryttare sno lite små tips.
Vad skulle du vilja ge för tips till de som ska vinterträna och ha unghästar och ska ladda inför en ny säsong?
Nej men som sagt det handlar ju om att bygga upp hästen, se det som en period att kunna lägga ännu mer fokus på att få dem ett steg längre i träningen. Och att, då gör det ju ingenting om man skulle, men lite som med galoppombyterna. Just när man är i tävlingssäsongen med femåringarna kanske man inte vill träna det så mycket för att det kan ju störa den förvända galoppen. Men då just att man verkligen ser det som ett tillfälle att nu kan jag träna det lite extra. Och just det här att lägga grunden. Och när det gäller 3- och 4-åringar handlar ju bara om att stärka upp dem. Hålla dem motiverade. Och få dem ännu bättre. Så att jag som sagt, jag tycker bara att vintersäsongen är ju...
Man ska ta tillvara
på
den.
Faktiskt. För att jag tror, det känns som att många ser det lite som en period där hästen ska vila. Men
bara ställa av dem helt.
Ja, precis. Så jag är mer att jag tränar ännu mer under vintern.
Mm. Laborera lite mer.
Ja, precis.
Våga mer.
Absolut.
Se vad det är för resultat. Liksom.
Ja, och som sagt, känner man att det går lite åt fel håll, då är det bara att ändra planen lite. Och just där att man har den tiden på sig, att man behöver inte känna sig stressad för att man har en tävling om 1 eller 2 veckor. Utan,
nej, precis.
Ja.
Hur kommer du själv att avsluta tävlingssäsongen i år?
Ja, nu ser jag ju fram emot Friends. Där jag förhoppningsvis ska rida Miata. Det ska bli jättekul. Jag har ju ridit Globen en gång med honom. Men jag har inte ridit i Friends.
Nej.
Så det ska bli riktigt häftigt.
Blir det säsongens sista tävling då? Eller har du mer innan jul?
Ja, eller vi vet inte riktigt än. Det beror på lite hur det går i Friends. Men som det ser ut nu så kommer jag ta ett litet tävlingsuppehåll därefter. För att göra en ny kyr till Miata som vi ska ha under nästa år.
Vad spännande.
Ja, så det tänkte vi lägga lite extra tid på nu och... Nu vill jag verkligen att det ska bli riktigt, riktigt bra. Så att det får ta den tid det tar. Och just att jag inte planerar in någon mer tävling just efter det.
Jag tackar så jättemycket, Emily, för att jag fått den här pratstunden med dig här nere i Skåne. För du befinner du dig inte här så ofta. Och jag önskar dig stort lycka till i Friends också.
Ja, tack så mycket.
Tack själv.
Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden@tidningenridsport.se. Programmet producerades av Lavaletto. Detta avsnitt presenteras av Pavo. Nu kan du köpa alla Pavos foder och tillskott direkt i webbshoppen. Besök pavo.nu.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.